Då ska jag prata med Hilde och Hassan om den där korgen med Hitleräpplen utanför Johan Forssells hem. Vad tycker de om det där? Och så ska jag fråga Hassan om inte danskarna är lite glada över att USA fortsätter bråka om Grönland. Jag tror att de gillar att vara martyrer.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Noen ganger må en bare bryte ut at kunst er så bra. Jeg har vært på teater denne uken. Det har kanskje dere også, men jeg har vært og sett teaterkunstner Kate Pendry, en liberal brite som reiste til Kentucky før valget av Trump. Og det er altså så herlig fantastisk å høre hennes samtale med Ku Klux Klan og sin indre, jeg vet ikke hva jeg skal si, antipurist. Og kjenner dere den følelsen?
Nej.
Nej, aldrig.
Jeg vil sige, det er så sjældent, at jeg ligesom begejstret sig at gå i teater. Desværre, jeg håber jo på, at kunstig intelligens vil forbedre kunsten og gøre den mere modig og kontroversiel, altså mere rummelig i forhold til menneskets komplekse natur, end jeg synes, vi tillader hinanden at gøre inden for kunstens standardrammer.
Men da er jo nettopp derfor du må se Kate Pendry.
Det var jo nettopp derfor.
Hvor kan jeg se det?
Du kan se det rundt forbi i Norge, en reise på turné nå. Det er fantastisk.
Okay.
Hvem skulle trodd da vi startet i 2020, Hassan, at vi skulle ha Grønland nytt på agendaen nesten hver uke? For så statsminister Mette Fredriksen hadde selvfølgelig rett. Grønland-affæren er på langt nær over. Og nå påstår Trump at han skal sende et hospitalskip til øyen.
Ja, meget bemærkelsesværdigt. Altså det her skib, det skal nu sendes til Grønland for ligesom at servicere de hospitalstrængende grønlændere, som bliver svigtet af Danmark og det hospitalsystem, som Danmark har bragt til Grønland gennem tiden. Ja, det er meget interessant. Og så kommer det jo netop på bagkant af, at en amerikansk soldat måtte reddes netop til det grønlandske hospitalssystem fra en amerikansk ubåd, som lå et eller andet sted under Nordpolen. Jeg ved det ikke. En atomubåd i dansk farvand. Det er også en besynderlig sag, ikke? Men der var altså en, der blev meget syg på den ubåd, og så måtte hentes i land. Og onde stemmer siger, at Trump alene sender hospitalskibet for at dække over den her skandale, at amerikanerne nu har brug for danskerne og grønlænderne.
Men jeg tycker att det här är så intressant, därför att Grönland svarar så här: vi behöver ingen hjälp med sjukvården. Det här klarar vi. Men det är ju väldigt många grönländare som faktiskt är lite missnöjda med sin möjlighet att få sjukvård. USA säger att Grönland behöver hjälp med sjukvården. De får inte alls det där grundläggande som alla andra får. Det är ganska många amerikaner som är missnöjda med sjukvården i sitt
land.
Det kan man säga. Men jag undrar så här, är det här på riktigt en eskalering? Eller är det danskarna som vill ha det här till en eskalering? Därför att jag tror, nu ska jag peta lite på er danskar. Yeah. Jag tror att ni njuter lite grann av att ni har fått vara offer och martyrer. Och att alla, hela världen har ställt upp på er och ska hjälpa er och stötta er. Och att ni är så här lite Nordens Zelenskis. Och att det liksom känns lite bra, eller?
Det tror jeg, hvis jeg skal være ærlig, at du har ret i, Åsa. Og så tror jeg, hvis jeg skal gå endnu videre, at der også er en dansk tilfredshed med, at vi ikke længere beskæftiger os med det danske grønlandssvigt, altså den kolonifortiden og overgrebene osv. Fordi når vi beskæftiger os med de overgreb, så skubber vi jo grønlænderne i armene på Trump, og det vil grønlænderne ikke. Så det er som om grønlænderne heller ikke rigtig har lyst til at tale om det komplicerede historiske forhold til Danmark længere. Mm. Og selv altså sundhedsvæsenet i Grønland, som ikke er velfungerende, Åsa, det peger du på, og det er du ret i. Selv det vælger man nu fra Grønland, ligesom Grønlands side, at nedtone lidt.
De kommer att missa bort alla sina behov för att försvara det danska kungariket.
Ja, för i hvert fall ikke at ende under Trumps beskyttende vinger. Ja,
jeg så en vitsetegning der dette hospitalskipet selvfølgelig var en sånn stor trojansk hest som kom sigen over sjøen. Men jeg glemte jo å si forrige uke at jeg har fått den nye stemmen i bakhodet av Mette Fredriksen. Da hun ble tiltalt som «My little» That little lady, Lindsey Graham, og Mette Fredriksen sa at når du er ferdig med det der, så kan så møte fortsette. Altså, det er jo det aller, aller beste, altså den beste måten å svare på, ever.
Yeah. Ja.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Disse uken har vi fulgt straffesaken mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, der han nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene. Flere unge kvinner har forklart seg om overgrep de i flere tilfeller ikke visste hadde skjedd før politiet viste pornofilmer av de selv i dyp søvn. I Morgenbladet skriver Lena Lindgren om det som kanskje er sakens mest ubehagelige side. Ingen av de kvinnene anmeldte selv. Noen ønsker ikke rettsak, og likevel så sitter de der, fordi voldtekt i dag er statens anliggende. Åsa og Hassan, vi har snakket lite om denne rettsaken, men dere har selvfølgelig fulgt den. Og hva har dere sett?
Nej, jag tänker att jag själv har ägnat de här kvinnorna som har blivit utsatta ganska lite uppmärksamhet faktiskt. Jag känner mig lite träffad där av Lena Lindgrens fantastiska text, ska jag säga. Att fokus har varit på Marius Borg Høyby, även från min sida. Därför att jag gillar inte riktigt när alla springer i flock mot en person, utan då vill jag liksom försöka se om man kan hitta någonting annat. Mm. Men det är ju ett dilemma, det är ett dilemma, juridiskt dilemma som Lena Lindgren tar fram här i Morgonbladet. De här kvinnorna har sagt att de inte vill, och de måste dessutom vittna inför öppna dörrar. I Sverige tror jag att dörrarna hade varit lyckta.
Mm, det hade de.
Och de blir ju fruktansvärt utsatta i det här.
Ja. Mm. Yeah. Jeg er faktisk også ret taknemmelig i forhold til Lena Lindgren, som skriver i Morgenbladet om den her sag, fordi hun gør opmærksom på et faktum, som vi i denne tid, hvor der er så mange skandaliserende offentlige retssager, hvor vi fuldstændig glemmer og overser, at almindelige mennesker skal trækkes ind, ikke kun i et retsligt forløb, men i et offentligt forløb, hvor de udstilles, altså hvor deres liv bliver forandret på ingen tid, uden nogen som helst anerkendelse af den indsats. Altså Lena Lindgren, hun sidestiller de traumer, man udsættes for som voldtægtsoffer, med de traumer, som soldater udsættes for. Ikke? Så med soldater er vi jo fuldt ud bevidst om, at når de vender hjem, så er der en stor sandsynlighed for, at de nu har traumereaktioner. Ikke? Den samme bevidsthed og omsorg yder vi ikke i forhold til kvinder, som for det første er blevet voldtaget, men som måske, i hvert fald i nogle tilfælde, endnu alvorligere, som skal udsættes for det her cirkus, som sådan en retssag er. Ikke? Der er ingen medaljer, man hænger om halsen på dem, men man forventer samtidig, at de for princippets skyld stiller sig frem og vidner, altså at det er i samfundets interesse, at de gør det, og deres personlige modstand er egentlig overflødig, som anklageren også siger. Ikke? Det er simpelthen det, at de nu er vidner i en retssag, som moralsk i forhold til samfundet markerer sig. Ikke? Mm.
Flere av de som har vært og vittnet nå, har jo heller ikke visst at de var utsatt for noen ting. Og det har jeg tenkt ganske mye på. Yeah. Du får en telefon, og så blir du vist en film av deg selv. Altså en sovevoldtekt, kanskje, eller et overgrep som er filmet. Og hva gjør det med mennesker for å vite at kroppen husker noe som bevisstheten din ikke husker?
Det där är så otroligt intressant, därför att jag har precis läst Giselle Pellicot, En hyllning till livet. Det är ju det här vad hon har varit utsatt för. Hon minns inte övergreppen själv, hon har blivit drogad av sin man. Mm. Och han har utnyttjat henne och sålt henne till andra.
Ja, han sålt henne väl inte, men gav henne rätt slätt bort.
Just det. Och jag tycker att det är så skickligt av Lena Lindgren på Morgonbladet att hon... Jag tror inte att hon har läst den här boken, Pellicots bok. Men hon kan ändå sätta sig in i de här frågorna som är de djupt existentiella. Om relationen mellan att vakna upp, att man inte har ett minne om ett övergrepp. Vem blir man då? Vem blir man i andras ögon? Och hur ska man förvalta offerpositionen? Alltså hur ska man bete sig som ett offer som offentligheten kan respektera? Det är jättemärkliga frågor som liksom väcks till liv här. Parallellt i Frankrike och i Norge just nu så är det precis samma frågor som man som kvinna i första hand kanske kan ställa sig.
Ja, så ser man ju också en av kvinnorna stå fram nu i rättssalen och liksom anklaga kronprinsparet för ett svikt i förhållande till Marius Borg Højbys narkotikamissbruk och så vidare, ikke? Hvor han så väljer att ta sin mors och stefars side, ikke? Och säga de har inte sviktet på något tidspunkt. Och så kommer den här unge kvinnan ju till att framstå som ett människa där nu anklagar det här egentligen, alltså den norske kongefamilje för ett svikt som vad heter det, som hon så kommer till att stå alene med. Jag syns det är brutalt när jag ser det ut från det här perspektiv.
Jag tänker vi kan gå in tillbaka till det, men jag hade också lust till att, alltså när vi snackar om det där med att inte vara bevisst, alltså och vara en kvinna utanför offentlighetens sökelys. Lena Lindgren viser till den danske traumapsykologen Karen Inge Karstoft, som pekar på något som utfordrar rätt och slett både tid och alltså vår tids språk om traumer. För alltså trauma och det att vara traumatiserad och ha PTSD har ju också kommit in i språket nästan som en mote. Och det Karstoft säger att någon gånger kan det att grava i minner förstärka symptomen. Och frågsmålet blir då, vem är det denna rättsprocessen känner? Är det samhället, för här är det staten som äger historien om det övergreppet? Eller är det offeret? Är det media som nu i uke efter uke har gravt i den historien, eller är det egentligen ingen?
Ja, eller är det vores perverse trang till att överväga den här offentliga gladiatorkamp om vem der ska leva och vem der ska dö?
Nettopp.
Just det. Absolut. Men jag tycker att det är väldigt intressant att man har ett sånt här våldtäktsfall, eller stor sak, där man säger att det här är ett allmänintresse. Då blir det ju på något sätt att staten har rätten att definiera den här historien. Det är ju det som blir, det är det som domslutet är ju definitionsmakten, så att säga. Och då är ju frågan då vad det gör med de här kvinnorna som är inblandade i det här. Därför att alla reagerar ju också olika, vi är ju olika. Och det visar ju också Lena Lindgren i sin text, att för en del så blir det någonting sånt här traumatiserande, för andra inte. Den som inte har blivit traumatiserad, är det någon som vi ändå kan respektera och så där, eftersom det finns matriser för vad som är godkänt.
Nettopp. Den kvinnan du snackar om, Hassan, är Nora Haukeland, som är influencer, och denna uken här så är det influencernets tur in i vittneboxen. Nora Haukeland hade ett över ett år långt förhåll med Marius Borg Høiby, och här vittnar de bägge två om höjlytte krangler och våld. Men Nora Haukeland säger också att här har hon prövd att få kronprinsparet till att ge denne unge mannen hjälp. Och en av de diskussioner som har gått efterpå är att hon sa att dere må få han på rehab. Han är sjuk, han trenger hjälp. Och de sa som foreldre bør si, at den, det ansvaret skal ikke være på dine skuldre, det gjør vi. Men så er det en setning da som dukker opp der hun sier at de har sagt at denne rehaben er god, men vi må vente denne, disse ukene, så er det bare eldre folk som er der, det er jo ikke noe gøy for Marius. Altså at det skal være på et vis gøy å være i en rehab. Og det er nå en sånn diskusjon som går i Norge om hvorvidt kronprinsparet der har sett på hans velvære mer enn hans hjelpebehov.
Ja, eller kongefamiliens image, måske.
Men jeg tenker at det er väldigt svårt att vara förälder också. Vem vet vad man ska göra när man hamnar i en sån där akut situation? Det är väldigt lätt att skuldbelägga andra föräldrar och tro att man skulle klara allting själv bättre.
Norsken,
svensken och dansken.
Men noe av det som er interessant i rettssaken handler jo nettopp om influensere. For Marius Borg Høyby sier selv at han ikke ville ha bilder ut i medier, ut i sosiale medier, ikke ville ha denne oppmerksomheten. Og så er han da sammen likevel med en av de største influenserne i Norge. Og denne rollen som influensere spiller i stadig flere saker, det har det også vært i Danmark i det siste, Hassan.
Ja, i løbet av den siste uge er det regnet med influencer-sager, ikke? Altså Tobias Hamann, som har lavet en fastelavnsbolle i samarbejdet med Lagkagehuset, som man så har opdaget er fyldt med E-numre. Jeg ved ikke, ved I hvad E-numre er?
Altså, det er kunstigt tilsætningsstoffer.
Lige præcis. Ikke? Så har vi en influencer, Camilla Frederikke, som har haft et barnenavn, som hun holdt højere end noget andet navn og ønskede at reservere til sit eget barn, når hun en dag blev gravid. Og det navn er så i mellemtiden blevet stjålet af en bekendt.
Det er simpelthen morsomt.
Ja, og så er der den mest dramatisk af alle de her influencer-storme, som blæser over nationen lige nu, det er sagen med Sisse Sejer. Har du fulgt den, Hilde?
Ja, Sisse Sejer, det var en kvinde, en journalist, som stalker en anden kvinde, fordi hun mente, at hun var utro med sin mand. Og stalker på den måten, at hun fik ringte henne op, fra mange ulike telefoner, hun bestilte ting i hennes navn, altså gjorde masse sånne ting, og ble dømt for det faktisk. Og så skulle Sisse Sejer plutselig være programleder og podcastvert i en podcast som heter Nedsmeltingen, som førte til store reaksjoner. For hvis du har blitt dømt for stalking, og så plutselig sitter du på podcast på Podimo og skal lage en stor podcast om fallet, det falt ikke danskene så lett for brystet. Og nå har hun faktisk lagt det ned. Det blir ikke noe mer av denne podcasten.
Jo, måske altså Podimo vil måske se om de kan udgive den på en anden måde med en anden vært.
Men
i det hele taget så ønsker Podimo ligesom ikke at overhovedet gå ind i debatten omkring deres ansvar i den her sag.
Ikke? Men altså, jeg forstår ikke kritikken mot det der. Men hun er døm for stalking. Hon har zonat sitt, betalat sitt straff. Ska hon inte försörja sig efter det då? Alltså ska vi bestämma vad hon ska få arbeta med? För mig är det helt absurt. Vill man inte lyssna på hennes podcast behöver man inte göra det. Men varför ska inte hon kunna få göra en sån där? Sånt där program.
Hovedargumentet er jo retraumatisering af offeret.
Altså ja, fast offret behöver inte lyssna. Alltså vi måste väl ändå ge människor en ny chans.
Ja. Ja.
Det är otroligt auktoritärt och puritanskt och konstigt och
alltså samtidigt
tidstypisk.
Ja, tidstypisk är det i alla fall, ikke? Men jag tänker jo meget när vi talar om influencer i den här sammanhang att det är ju mennesker, enkelte individer, som på meget kort tid kan opnå ekstrem magt, fordi de er i kontakt, altså dikterende kontakt med virkelig mange mennesker, og rigtig mange af de mennesker er meget unge mennesker. Ikke? Og på den måde så har de jo ligesom fået opnået en position og nogle privilegier, som under andre omstændigheder ville tage meget lang tid og være meget besværlige at opnå. Ikke? Når de så falder, så bliver det jo en bekræftelse af det der ordsprog, som I jo også har i Norge og Sverige, ved jeg, højt at flyve, dybt at falde. Okay. Ikke? Altså, når du kan komme så hurtigt og let til magt og position, så må du også acceptere, at dit fald skal være desto mere brutalt og dramatisk.
Dette faldet du snakker om, Hassan, det er jo en del av økonomien. Så jo mer du faller som influencer, jo mer kan du også tjene. Så det er jo et eller annet med hele dette følelseslivet kan brettes ut på den måten, og med en gang du kan komme på en ny krise, så kan du komme til å tjene mer. Det var en av de norske influenserne, Sebastian Solberg. Han har, om vi kan høre et lite klipp her.
Jeg tjener i måneden på Snap mellom 50 og 100.
Okay.
Ja.
Er du fornøyd med det?
Absolutt ikke.
Nei.
På ingen måte. Føler så mye jeg bretter ut rasshølet mitt, så jeg fortjener å tjene mye mer.
Så han synes han fortjener at fordi at alt gør, og han er skilt, han har masse barn, det er mye tragedie, det er det ene og det andre, og det synes han at han fortjener å få mer betalt for enn 100 000 kroner i uken.
Mm. Altså det finns ju något så cyniskt det hela den här inflera världen, men å andra sidan, varför är det värre att sitta och prata i radio om sina trauman och tragedier än att skriva en självbiografisk bok om det?
Nej, nej.
Hiss och diss.
Vad är hissar vi och vad dissar vi denna uken här, Åsa?
Ja, veckans hiss här. Jag kommer med ett lästips. I Norge så finns en filosof som heter Nils Gilje, och han har skrivit boken Hitlers filosofer som nu finns på svenska. Och det är en genomgång av de nationalsocialistiska filosoferna under Tredje riket som man hör på titeln. Men det är väldigt givande att läsa det här och framförallt att se hur oeniga de kunde vara.
Mm.
Och veckans diss. Jag var ju på Svalbard förra veckan och blev helt drabbad av klimatförändringarna som museet där illustrerar mer pedagogiskt än dramatiskt, vilket gav effekt. Här är en siffra. 1975 var genomsnittstemperaturen i juli 4,8 grader på Svalbard. Och år 2023 så var den dubbelt så hög. 10,1 grader. Och det här är inte tillfälligt utan strukturellt. Denna siffra, eller detta museum skulle jag vilja väga mot Operation Rädda våtmarker, som den här veckan stoppade en teaterföreställning på Dramaten för att berätta om klimatförändringarna. Den sortens aktioner är jag så himla trött på. Jag tänker att man kan prata om det här på ett bättre sätt, riktning Svalbard. Hassan.
Ja, min hiss går igen i denne uge til Finland, som nu er i gang med at hive mineraler op af jorden og forarbejde dem for os alle sammen, så vi kan blive mindre afhængige af Kina. Det er simpelthen Europas største lithiumprojekt, og vi ved jo, at vi alle sammen har brug for lithium til produktionen af de her klimavenlige elbiler og i øvrigt vores mobiltelefoner. Mm. Min uges dis. Den norske kong Harald er blevet syg og indlagt, mens han var på ferierejse, og hvis der er én ting, som det norske kongehus ikke har brug for lige nu, så er det sygdommen. Og hvad med dig, Hilde?
Min hiss, den går til Islands statsminister, som gjør det Jonas Gahr Støre nekte. Hun inviterer til nasjonal EU-debatt. Den islandske statsminister Kristín Frostadóttir har lovet velgerne EU-avstemning i løpet av året. Og hun sier at hun er også bekymret for polarisering, men hun sier: «Ja, jeg har problemer med dem som bevisst nører opp under konflikter, overdriver eller sprer falske nyheter, hvem er ikke det? Men dersom folk velger å lytte til dem fremfor deg, dersom du ikke klarer å formulere budskapet på en måte som når bedre frem enn andre, da må du gå i deg selv.» Heia den islandske statsminister. Min diss. Den går til det faktum at norsk russemusikk I ferd med å invadere Sverige. Soppgirobygget fylte globen med kuk og kokain og guttastemning nå nylig. Som om ikke Sverige hadde nok å slite med. Hiss og diss. Det 28. februar denne helgen, og det 40 år siden Palme ble myrdet.
Statsminister Olof Palme død. Han mördades mitt I centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll.
Världens dyraste politiutredning och världens största fiasko har du sagt Åsa. Och så behäftad med skam. Vad menar du med det?
Ja, men alltså, jag skulle nog säga att det är väldigt mycket skam över hela det här. Dels så Olof Palme I sig själv väckte ju väldigt mycket skamkänslor hos den svenska överklassen eftersom de tyckte att han var en klassförrädare och sovjetagent. Väldigt många inom vänstern var väldigt sinta, förbannade på Palme också för att han inte var röd nog. Och de skämdes ju efteråt då för sina hårda ord och tankar när han väl var död. Skam över Sverige att statsministern kunde skjutas på öppen gata. Så skam över den här polisutredningen som ju då världens dyraste och ett monumentalt fiasko. Mördaren är fortfarande inte gripen. Skam över Socialdemokraterna som inte kunde skilja på partiet och staten. Vilket visar sig I den här polisutredningen att människor I partiledningens krets eller närhet. De fick uppgifter inom den här utredningen som de absolut inte var kvalificerade för. Och så vidare. Så det är väldigt mycket som Sverige fick ju en annan syn på sig själv. Efter det här. Från en väldigt stolt nation till någonting som vi kändes ruttet. Ja, skam skulle jag nog säga är den känslan som vilar över hela det här. Mm. Vad gjorde ni den här dagen? Jag var 18 år och gjorde någonting väldigt typiskt för Olof Palme. Jag spelade fotboll I en turnering. Till stöd för ANC. Oha. Kan ni tänka er mig spela fotboll? Nej.
På ingen måte.
Vad gjorde ni?
Jag, da det gick upp för mig, da var jag vågnet om natten. Jag låg också den gång som helt ung, sövnlös. Och så hade jag fått en kortbølgeradio av min far, som låg under min säng. Och den tände jag så för. Og der må jeg på, enten som breaking news eller på timenyhederne have, altså mellem musiknumre og altså beroligende lyde fra radioen, have hørt det her. For jeg husker, jeg var altså I chok. Jeg var simpelthen så rystet og bange. Altså jeg tænkte, det nu falder det hele, altså, når det her kan lade sig gøre. Det var altså decideret chok for mig.
Du da, Hilde, hva gjorde du?
Nei, jeg begynte min influencer-karriere. jeg var 16, jeg jo litt yngre enn dere da.
Ja, just
det. Så jeg var 16 og skrev brev post-mortem til en stilkonkurranse hos Rotary, der jeg skrev et brev til Olof Palme. Og jeg vant selvfølgelig denne stilkonkurransen, så ble jeg sendt rundt på en taleturné. Og var I besøk I fornøyelsesparker og så fikk jeg en vase med Rotary emblem på
så det var
min start på en influencer-karriere
den enes død, den andres brød bruker vi se
nettopp så sånn var det med meg og jeg overtok selvfølgelig stafettpinnen på I fredsarbeid umiddelbart i denne stilen som jeg skrev
nei, for fantastisk ja Jeg tænker måske, at ligesom din karriere blev grundlagt I det øjeblik, at min søvnløshed måske blev grundlagt I det øjeblik. Ikke? Jeg tror måske nok, at det i de nattetimer der gik op for mig, hvor farligt et sted verden er for os alle sammen.
Men jeg skal sige det her med vänstern og skammen. Jag hade åkt hem från den här fotbollsturneringen. Jag hade flyttat hemifrån. Jag hade inte fyllt 18 riktigt än. Låg och sov och sen så kommer min käresta hem. Och så, för han var kvar längre på turneringen. Så säger han, han väcker mig och säger han att Olof Palme är skjuten. Mm. Och så säger han så här, det sägs att det är poliser som har gjort det. Jaha, säger jag, somnar om.
Ja.
Väcker honom på morgonen. Så här, vad sa du? Är Palme mördad så här? Ja, jo. Och död var han också. Eller ja. Mm.
Mm.
Så åkte jag hem till min pappa som jag inte hade träffat på väldigt länge. För nu behövde jag prata med pappa. Och då fick jag ur mig något fruktansvärt som jag skäms för väldigt mycket. Att ja, men han, den här klassförrädaren, han bla bla. Mm. Så att jag lät precis som de mest hatiska.
Mm.
Att han, var inte till, han hade inte varit tillräckligt bra för arbetarrörelsen och sådär. Och då menar jag med klassförrädare var inte det att han hade svikit överklassen, utan att han svikit arbetarklassen. Mm. Nej, sen åkte jag hem till min mamma och sa precis samma sak. Och hon blev så sint på mig så att hon pratade inte med mig på 14 dagar. Det var sån silent treatment. Det var ganska otäckt.
Oj.
Ja, så att jag blev bestraffad av både... För min pappa, han bara... Han ville att jag skulle gå därifrån. Och sen hemma hos mamma så var jag inte heller välkommen riktigt. De reagerade extremt starkt. Och det här är ju någonting... Den skammen bränner ju på mina kinder nu. Fortfarande 40 år senare.
Men det är ju också, vad heter det, en skam som jag föreställer mig från svensk sida må vara knyttet till det alltså grunden till att denna sak inte har blivit uppklarad. Alltså i här från Danmark i alla fall, där har vi det ju som om att saken liksom är blivit lukket ned och täckt till av mörkare makter, alltså hemliga krafter, att där är inne bak vid det här mord en stor, komplicerad och mycket maktfull konspiration som har lagt sig hen över mordet och den efterföljande uppklaring. Och det är ju, vad heter det, väl också något som liksom sant eller ej har dominerat den svenska, vad heter det, eftertid.
Alltså det är enormt många teorier om det här och vi ska inte gå in på någon av dem. Men det är en väldigt, väldigt komplicerad och mångfacetterad politiker och människa när man studerar honom. Vilket jag har haft anledning att göra eftersom jag forskar på Socialdemokraterna också. Jag var väldigt, väldigt intresserad av hela Palmeutredningen sen också. Jag har ägnat lite för mycket tid åt det här. Mm. Det är en komplicerad person och det går inte att säga att han var si eller han var så. Mm. Och det tror jag, han jäckar oss. Och det tror jag är provocerande i sig självt faktiskt.
Mm.
Att han var så mångbottnad.
Vi kan höra här, han har en tale om demokrati och människovärde ifrån 1975.
Människovärde, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde, det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden.
Här ryser man ju. Alltså, jag tycker ju att det är en makalös retoriker du talar.
Och vi kan ju huske, vi snackade om filmen Helsinki-effekten förra uke. Och för folk som fremdeles inte har sett den, så kan de glädja sig också till ett litet klipp med Olof Palme där.
Ja,
som har en alldeles strålande tale. Han hade ju ingen formell toppstilling i FN-systemet, varken generalsekretär eller liknande, men han spelade en betydlig politisk och moralsk roll i och runt FN. Som forkjemper for avkolonisering, anti-apartheid, nedrustning, sterkere internasjonal rettsorden, og så videre, gjennom flere år. Og spørsmålet er, hva betød det for FN at Olof Palme ble drept? Hadde det en betydning?
Mm. Nej, det tror jag nog inte riktigt. Men där, jag tror att FNs problem hänger inte ihop med Palme, utan de kom ju lite senare, men inte så långt senare egentligen. De tror jag kommer med 11 september. Där får FN problem och har fortsatt haft det. Men däremot så tror jag att han har betytt någonting, alltså mordet betyder någonting för, inte bara för Sverige utan för Norden. Därför att det fanns ju ändå någon slags nordisk stolthet över en sån gransjupestar på världsscenen som han ändå var. I detta som en gång var en socialdemokratisk enklav i Europa kan man ju säga. Men FNs problem, de tror jag är betydligt djupare än den enskilda personen.
Helt säkert FN var, vad heter det, hade ett mycket starkt nordiskt avtryck, alltså med två nordiska generalsekretärer, inte från närmast från begyndelsen, ikke? Som jo var, ja, altså, og FN som organ var jo noget, jeg tror, jeg husker, at alle voksne omkring mig så med stolthed til FN, ikke? Og på den måde, der var hele det der fredssnakken var jo en nordisk samtale, som man både havde inden om nationalt, men også fælles nordisk. Og jeg tror også, at vi på den globale scene følte en stolthed over Olof Palme, som, ja, som fredsmaler, dengang man kunne det. Men må det ikke mordet på Olof Palme, ligesom det satte din karriere i gang, Hilde, også har sat den norske nationalkarriere i gang i forhold til fredsarbejdet? Fordi lige pludselig var der jo et globalt vakuum, da han faldt, ikke? Som nordmændene så få år efter kunne indtage ved at gå ind i fredsprocessen i Mellemøsten som mægler. Mm. Det kunne jo være.
Det er alldeles riktigt, därför att ganska strax innan Olof Palme dog så var ju Yassir Arafat på besök i Sverige inbjuden av Socialdemokraterna. Och det var ju väldigt kontroversiellt naturligtvis. Och sen så dör Olof Palme och sen så är det Oslo-avtalen som liksom ligger i pipeline några år längre fram. Det är som du säger, Hassan, det är Norge som tar över Olof Palmes stafettpinne här. Nu har ni ert trauma. Som är lite hänger ihop med det här med.
Ja, nu refererar du självklart till Epstein-filerna där flera prominente norrmän som har jobbat med fredsarbete dukar upp lite för många gånger. Och det är det vi har nu sakte cirklar oss in mot, för vi kan ju si, kan vi inte det, att Olof Palme, han var ju också systemkritiker på många måter, men han var också försvarare av folkrätten och han var försvarare av de små staterna. I det ögonblicket Norge trär in på denna scenen, så trär vi ju in på denna scenen också med en stor pengesäck efterhand. Norge har varit mindre konfronterande mot västen och starkt integrerat i NATO. Alltså mindre konfronterande mot västen än det Olof Palme var.
Olof Palme var ju personen non grata i USA på riktigt i många år.
Ja. Och då Norge kom in så hade en mycket tätare samspel med USA. Och humanitär och mäklarorienterat. Alltså mer dialog då. Vi kom på banan med dialogen mer än systemkritiken.
Men det er jo egentlig interessant, at det er den globale fredsproces, som nu tvinger Norge i knæ, ikke? Altså at det fredsarbejde åbenbart er et springfarligt arbejde at træde ind i. Altså vi husker også tilbage på den svenske generalsekretær Dag Hammarskjöld, som jo blev myrdet måske på grund af sin medvirken til fredsarbejdet, ikke? Det er åbenbart dødsens farligt at beskæftige sig med fred på den globale scene.
Men for at være helt præcis og tydelig for, hvad vi snakker om nu. Du har sagt nu, at Norge tvinges i knæ, og at det er livsfarligt. Hvorfor snakker vi om dette nu?
Altså, hvad tænker du på?
Men vi prater vel om det her, derfor at det er en helt ny versordning, som sejler op her.
Og vi snakker om det, fordi at Epstein-filene netop har avdekket nogen af de centrale aktørerne i dette fredsarbejde, som der Norge har gjort det stort. Og det har jo satt i gang en stor diskussion om hele dette engagementet, som Norge har ute i verden. Er det ikke det, som er grunden til, at vi, og du særlig, Hassan, ønsker at snakke om dette akkurat nu?
Jo, og så samtidig med, at man jo har en fornemmelse, altså hvornår har vi har ugenligt talt om NATO, hvornår har vi sidst talt om FN? Ikke? Altså FN er på ingens læber længere. Der er ingen, der betaler deres bidrag til FN. Budgettet er, hvad hedder det, katastrofalt i FN. Politiseringen af FN har haft alvorlige konsekvenser for tilslutningen. Det er bare, man står bare midt i sådan en geopolitisk lammelse af en art, ikke? Med finansieringsgab og mislykket reformforsøg og tilbagetrækning af hvad hedder det, fredsbevarende styrker efter manglende resultater og så videre. Og så en generalsekretær, som jo er mega upopulær i altså mange steder i verden, ikke? Som anklages for at være antivestlig og nærmest sådan woke, ikke? I sin retorik i hvert fald. Altså, det er jo et hårdt ramt FN, vi ser på.
Mm. Alltså när jag var barn, då kunde ju alla namnet på vem som var FN-sekreterare. Idag så måste man leta i länge liksom, för att hitta någon som vet vem det är. Men jag tänker att FN hade ju sina heydays när vi hade det kalla kriget. När det fanns en helt annan dikotomi i världen. Där det var stormakter som liksom spelade sitt schack. Och då spelade FN hade en helt annan möjlighet att hävda sig. Det var liksom det forumet där man träffades och diskuterade. Och nu är det helt kraftlöst. Det hade ju fortfarande kraft under Jugoslavienkriget, men sen har det faktiskt försvagats.
Men där är egentligen någon andra alternativer, och nu säger jag detta här för att jag vet att hvis jag spör vem som helst om karikaturen av en norsk, svensk och dansk hållning till FN, så vill den säga att norrmannen säkert vill rädda FN och svensken vill försvara FN och dansken vill testa om en egentligen tränger FN.
Yeah.
Du lyder till norsken, svensken och dansken.
Den 18. januar blev en kurv med äpplen med porträtter av Adolf Hitler påtegnet placerat utanför den svenske migrationsministern Johan Forsells bolig. Dagen efter, utanför bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosers hem, så blev det funnet en blodig docka med en gummikniv framför ett skilt med Dosers namn. Handlingen ska bland annat ha varit en protest mot att ministrarna i november i fjol besökte Syrien och mötte representanter från den syriska regeringen. Någon som protesterade är kraftig emot. Den mannen som stod bak detta, han ska nå i rätten. Och spörsmålet självklart är det han gjorde innanför yttringsfrihetens gränser eller inte? En av de som nå ilte till med försvar var Leif G.V. Persson, kriminolog och författare.
Jag stöder det till 100%. Jag har ju hygglig ekonomi, som du vet. Jag kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader.
Nu får Leif G.V. Persson massa kritik. Fordi at han ureservert støtte en mann som mistenks for å ha trua politiker. Men hva tenker du også?
Jeg var mer nyfiken på hva Hassan og du tycker om det her.
Jamen altså, analysen av den her happening, eller hva man skal kalle det, kan jo være forskjellig. Nogen vil si det er en trussel, og andre sier det er et event av en slags, ikke? Altså en markering
av en...
Ja, jo, men altså argumentet er, at det ikke er ment som en trussel, men at den her blodige dukke op skal ligesom symbolisere den svenske regerings støtte til det islamiske styre. Ikke? Det er jo det, der er modargumentet, eller argumentet for, at man skal acceptere den type handlinger. Ikke? Og I husker jo fra Danmark, at vi havde den her Mette Frederiksen-dukke, som nogle mænd blev dømt for at have hængt op og sat ild til os. Så videre. Og det er jo sådan noget, jeg ligesom mener bør være, at man bør have ekstrem tolerance overfor. Altså hvis det her ikke direkte er en trussel mod en politiker, så er vi nødt til at kunne rumme det. Altså det er min klare overbevisning, hvor ubehageligt den måtte føles. Men ja, det sagt, så kan man jo også lægge et blodigt hestehoved ved siden af en politikers hovedpude, og så kalde det for en kunstnerisk happening. Ja. Og det må jo vurderes, hvor grænsen går. Hvad siger I i Sverige om det her, Åsa?
Nej, men alltså Leif G.V. är ganska ensam i sitt försvar av yttrandefriheten, och jag har försökt ge mig in i den här frågan också. Det är väldigt, väldigt otäckt när man får hot i närheten av sitt hem. Det vet jag ju själv. Men frågan är ändå om det här är inom ramen för yttrandefrihetens gränser, eftersom det var på allmän väg och så vidare. Jag tycker, som alltid med alla yttrandefrihetsfrågor, så är det här väldigt intressant, därför att det ställs på sin spets. Jag ska säga att yttrandefrihetsexperten Nils Funke, han har i Dagens Nyheter skrivit en debattartikel där han visar, han har läst förundersökningen där Benjamin Dosa, den ena av ministrarna som fick det här blodiga dockhuvudet. det framgår där i samtal med polisen att han inte har känt sig hotad för egen del, utan han har förstått att den här protesten har riktat sig mot regeringens politik. Mm. Och sen i efterhand då så har han sagt att det här är väldigt obehagligt och det finns barn och sådär, det säger Johan Forssell också i hemmet. Så allt det där respekterar jag, men det är fortfarande en intressant fråga. Det som ligger i det här också är det som Nils Funke uppmärksammar. Om regeringsföreträdare, till exempel utrikesminister Maria Malmö Stenegard, går ut på X och har sina klara uppfattningar om att den här mannen ska dömas, kommer hon att påverka rättsväsendets kvarnar, hur de ska mala då? Mm. Och han tycker att det är djupt olämpligt att hon gör det. Så det är många lager i den här frågan, som alltid när det gäller yttrandefrihet. Det är därför vi tycker att det är intellektuellt spännande att hålla på, moraliskt väldigt utmanande alltid.
Jeg må jo si at det å tegne Hitlers ansikt på et eple og plassere mange sånne Hitler-epler i en korg, det var for meg kunst. Altså det er sånn, og spørsmålet er i hvor stor grad du ville kjenne det som en trussel i seg selv å få et Hitler-eple på utenfor eller i oppkjørselen eller hva det måtte være.
Jag håller med, men samtidigt om jag då ska säga mot mig själv alldeles nyss här och tidigare då, och även attackera GV lite här då, så skulle jag säga att det finns en lite macho-attityd i det här ska man klara, det här ska man tåla. Men man är ju till sist bara ändå människa, och man har sina barn där hemma, och man har de man älskar, och så vilket pris ska de betala för att man själv är politiker? Det här är sådana avvägningar man får göra när man bestämmer sig för att nu ska jag bli minister i Sverige. Då får man liksom, då ligger allt det här i vågskålen. Men det är ju väldigt lätt för oss att sitta och se om det här är yttrandefrihet.
Men det där med att Fredriksen igen kom in, är du färdig nu så vi kan gå vidare?
Ja, altså jeg synes, i denne her uge har jeg bare sådan en fornemmelse af at længes tilbage til en anden tid, og så ved jeg jo ikke, om den tid var bedre, altså den gang, hvor FN eksisterede, før Palme blev myrdet, mænd i dårlige jakkesæt, der mødtes i Helsinki og aftalte verdensfreden, ikke? Altså jeg ved ikke, om verden var bedre, eller om jeg bare ikke havde indsigt i, hvad der i virkeligheden foregår. Men den indsigt i, hvad der i virkeligheden foregår, altså de diskussioner, der ligger inde bagved de begivenheder, er jo ofte så infantil og uansvarlig, umoden og følelsesdrevet og så videre, at jeg sidder og bliver fortvivlet og har lyst til en anden karriere. Altså, jeg vil være socioassistent eller noget andet, fordi jeg kan ikke holde ud og beskæftige mig med hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Jeg bliver sindssyg oven i mit hoved.
Du må bare omfavne, at også du er blevet influencer, Hassan. Men ja. Det du viser til her er jo Kenichi Nakashima, som helst vil kalles Ken, 56 år, opvokst på kanten til et bambuskog i Yokohama, som du la inn en artikel om, som nå har i ferd med å skifte fullstendig liv.
Ja.
Han hadde en stor sølvbutikk i Bredesgade i København, og nå utdanner han seg til sosuassistent, men du må si hva sosuassistent faktisk er for noen ting.
Ja, altså det viktige er jo Bredgade, fordi hvis man har en sølvbutikk i Bredgade, så er man prominent sølvhandler, altså så er det fint sølv, fordi det er dyrt at have en butik i Bredgade. Så han har jo beskæftiget sig med det her og haft prominente kunder gennem mange år, og nu har han ligesom omlagt sit liv og er blevet social- og sundhedsassistent. Altså han arbejder nu med mennesker, som har brug for pleje og opmærksomhed, og det har gjort ham mere tilfreds med sit liv, end han nogensinde har oplevet før. Og den tilfredshed leder jeg også efter længes efter, så jeg går da også at overveje nu, om jeg skal blive socioassistent. Der er nok ikke nogen fare for det, fordi jeg tror ikke, jeg har det mod, der skal til for at træffe sådan en beslutning, men jeg ønsker fortsat, at jeg havde det. Mm.
Så, men Hassan, hvis du vil dette, så skal jeg støtte deg, så lenge du ikke slutter å snakke med meg en gang i uken.
Jeg sier samme sak.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Är KI-kunst, AI-kunst lika bra som menneskeskapt kunst? Ja, da mener oljefondsjef Nicolai Tangen, en av Norges fremste misjonærer for nettopp kunstig intelligens og leder for et fond med betydelige eierandeler I de største KI-selskapene, dermed indirekte eksponert mot AI-utvikling gjennom disse aksjene.
Betyr det noe om det laget av et menneske
nei,
eller av KI?
Nei, det betyr ikke noe for meg.
Det sant?
Ja, men så lenge det bra musikk, jeg mener det med kunst også.
Gjør det?
Ja. Du må jo se på hva resultatet. Det bra musikk? Så jeg jo blaffende hvem som har laget den musikken.
Men det där är ju intressant för Nicolai Tangen är ju också en av Europas främsta konstsamlare. Alltså han är ju makalöst konstintresserad med en särskild nisch på 60-talskonst.
Nordisk kunst.
Ja, verkligen. Och sen så kommer han att säga att han bryr sig inte ifall det är AI, KI eller om det är människor som har gjort det. För mig, det låter inte riktigt trovärdigt faktiskt. Varför gör han sådana här utspel? Jag förstår inte. Förstår ni? Vad är...
Nej, men du är
jag tror honom inte.
Indikerar du inte här Hilde att han gör det på grund av investeringar I konstig intelligens?
jag kom bara med faktautläggning.
Ja, ja. Jo, men alltså han är Nicolai Tangen I pengeproblem och vill han liksom gå så vitt för att stödja sina egna KI-investeringar?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag starkt på. Men han är väldigt upptatt av KI. Han menar att alla bedrifter ska ha en KI-maniac på toppen, en AI-maniac på toppen, mener han. At hvis man ikke har det, så må man ut.
Hva betyr det? En AI-maniac?
Ja, en AI. Altså, at du må ha en sjef på toppen som virkelig driver kunstig intelligens inn I bedriften.
Aha, ja, men ikke en robot som hokser.
Nei, det, okay. På sikt kanskje. Men på et eller annet nivå så jeg jo enig med han I det. Men akkurat når det gjelder kunsten og musikken, så kjenner jeg, så har jeg en der blokkerer jeg. For meg når jeg går og ser Kate Pendry på scenen, som har en times monolog, som bryter opp alt inni meg, som trykker på alle de vanskelige tabuområdene, min indre Tourette, og samtidig liksom åpner opp for en forståelse, en annen måte å se, enten om det mager på, eller denne Ku Klux Klan-generalen, eller hva det det kan ikke KI gjøre.
Altså, jeg vil sige, I forhold til kunsten, så jeg helt på Nicolai Tangens side. Jeg mener I den grad, at KI-kunst kan være lige så stor kunst som ikke-KI-kunst. Men det mener jeg ud fra et princip, som jeg har, ikke? Som handler om, at kunst skal ture noget. Altså, kunst skal være modig på den ene eller den anden måde. Men det mit princip. Ikke? Mm-hmm. Og indbygget I det ligger der jo en forventning til et kunstmiljø, som jeg ofte synes enormt fodslæbende ensartet og ikke kontroversielt og frygtsomt og så videre. Og der tænker jeg da, som jeg også sagde I begyndelsen af programmet, at man måske ville kunne få mere interessant og modig og uafhængig kunst med KI. Men måske.
Dit bilde der jo da, at du tager væk alle de, som faktisk jobber med modige og kunst og alt muligt. Og jeg kan for eksempel nå tease Kate Pendry skal også nå for eksempel jobbe med et stykke om sønnen til kronprinsessen. Hvis ikke det modig, så vet ikke jeg, og jeg veldig opptatt av hva som kommer ut av et sånt prosjekt.
Ja, helt klart. Jamen, jeg tar jo ikke det vekk. Jeg sier liksom bare, at kunstig kunst kan være lige så god som ekte kunst, ikke?
For aller siste gang I dag så repeterer jeg Mette Fredriksen. Du ferdig nå, kan kunstneren si. Kan vi gå videre? Det blir siste ord fra oss I ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg I norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Jostein Olseng. Men husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra Nettavisen, YouTube, TV4 og Aftenposten.